Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Hur spänt är egentligen läget på Östersjön och ska vi säga luftrummet också ovanför Östersjön? Det ska vi diskutera här idag. Nämligen förra fredagen så kränkte två ryska militärplan Finlands luftrum. Och nu har vi då hört att utrikesministeriet kallar den ryska ambassadören inför samtal, som det heter. Samtidigt så har flera incidenter kring fartyg ur den så kallade skuggflottan, alltså den ryska skuggflottan, rapporterats. Nyligen så ryckte faktiskt ryskt flyg ut och då Estland försökte stoppa ett oflaggat fartyg som var på väg till Ryssland, till exempel en sådan händelse. Hur allvarliga är de här incidenterna och vad berättar de här incidenterna om? Den frågan ska jag ställa till dagens gäster här. Stefan Wallin, tidigare försvarsminister, välkommen.
Tack.
Och Anders Gardberg, tidigare brigadkommendör och då var ställe förstås Nylands brigad, välkommen.
Tack så mycket.
Hur mycket följer ni med det som händer? Jag menar, jag säger nu tidigare när jag introducerar er båda, men sådana händelser som utspelar sig, som alltid får väldigt mycket läsningar och klicks i alla fall, har jag noterat när vi skriver om dem. Stefan Wallin.
No, det är klart att man följer med en hel del, att det som händer i världen just nu är ju en enda stor röra. Det finns konflikter både på längre håll och sen också dessvärre i Europa. Men livet är ju lokalt, så det är klart att alltid när det händer någonting i närområdena som på något vis har att skaffa med de här större spänningshärdarna som vi känner till, så är man ju naturligtvis varse om det. Och sen blir man ju lite, jag tänker ju naturligtvis följande tanke, att vad betyder detta? Vad har det för konsekvenser och hur ska man hantera de här, i det här fallet, ryska provokationerna? Och det är klart att det har ju skaffat med Rysslands sätt att visa makt, att visa att de kan och våga göra saker. De testar lite, de bevakar sina intressen ur egen synvinkel och struntar naturligtvis i internationella förpliktelser av folkrätten och allt det där som vi vet. Men frågan är hur man ska förhålla sig till det, och Finland har ju haft en princip sedan ett antal år tillbaka att vi tar de här kränkningarna på allvar. Vi kan också sätta dem i en kontext, i det här fallet är det inte så svårt att göra det. Och vi behandlar dem med den diplomatiska metodik som finns till förfogande.
Till exempel. Menar du att det är inte svårt att sätta i kontext? Vilken kontext syftar du till?
No, kontexten handlar eftersom att Ryssland nu är ett krigförande land, en krigsekonomi som bevakar sina intressen både när och fjärran. Det handlar om skuggflottan i det här fallet som är en vital del av den ryska krigskassan. Och om det är så att EU-sanktionerna, vilket nu verkar sannolikt, kommer att kringskära möjligheterna för Ryssland att använda sig av skuggflottan, så vill man på det här viset protestera och demonstrera och bevaka sina intressen. Mm. Och det gör man mot Estland, det gör man mot Finland i luftrummet. Finland är ett relativt nytt EU-NATO-land och det är förstås också i strid med Rysslands egna geopolitiska intressen.
Vad säger Anders Gardberg? Hur följer du med det här som pågår?
No, för egen del, som säger jag nu som aktiv reservist, ska vi säga, följer med. Och på det sättet så har jag ju tillgång till samma källor som alla andra, men inte de källor från Försvarsmakten. Men man sätter ju det, som Stefan sa, i det kontext och mot sin tidigare erfarenhet. Och på det sättet verkar det ju nog nu som att läge i Östersjön efter att i början av Ukraina-kriget har varit relativt lugnt, så börjar ju nu liksom trappas upp. Sen är det, jag tror inte att det är ett sammanträffande att du också det här senaste där kränkningen så sammanfaller med att det hålls en stor NATO-marinövning i Finska viken. Mm. För det är klart att där finns också ett intresse att följa med, som alltid. Det är samma när Ryssland håller sina Zapad-övningar, så det är också de västliga försvarsmakterna och nosar på. Men det är alltid, när du går över en gräns och gör en gränskränkning, så då är det ett grövre.
Alltså det hände förra fredagen det här, och då var det två ryska militärplan och de kom då in i Finlands luftrum utanför Borgo överallt, alltså havet. Jag vet inte alls hur lång tid det här kränkningen tog. Jag tror inte att de flesta, det är inte sånt som man uppger heller i tidningen. Men det att man då går så att man bestämmer då från utrikesministeriet att nu kallar man då upp den ryska ambassadören för så kallade samtal. Vad tyder det på?
Det är en diplomatiskt sätt att visa att man inte godkänner det andra landets agerande. Och det tidigare kanske det var mera dramatik kring de här ambassadörskallelserna, liksom det också var kring noter. Noten har ju en ödesmättad klang i finsk historia. Noter är ganska vardagsmat i diplomatin. Men Finland har nu, jag tror, 4 eller 5 gånger sedan det ryska fullskaliga anfallskriget mot Ukraina började 24 februari 22, 4 eller 5 gånger har vi kallat den ryska ambassadören till samtal på utrikesministeriet. Så att händer det sen ofta eller sällan smaksak, men att det är ett sätt att sparsamt men vid behov markera att vi godkänner inte det som har skett. Ryssland brukar ju svara med tystnad eller sen blånekar de.
Men om ambassadören blir kallad till samtal, han går då alltså fysiskt dit. Och hur går ett sådant samtal till?
Jag har inte varit med om ett sånt samtal, men jag antar att landet i fråga, i det här fallet Finland, berättar vad man tycker om en sån här kränkning och säkert också kräver någon slags förklaring. Och sen hur den ryska motparten agerar, så det är väl antagligen ett munnen är som ett streck, kan man tänka sig, och sen kommer det knappast någon förklaring. Men de här gränskränkningarna har ju en ganska lång historia i Finland, alltså det var ju då i början av 2000-talet ganska vanligt att ryska plan kränkte våra gränser. På den tiden rapporterade vi inte offentligt om de här kränkningarna.
Ja, varför gjorde man inte?
Det var nu säkert en blindtarm efter den gamla politiska kulturen som vi hade, att vi inte liksom i onödan berättar sådant som man inte behöver berätta om. Men sen under 2005, när Ryssland hade 11 gånger kränkt Finlands luftrum under våren, så när statsminister Vanhanen träffade sin ryska kollega Mikhail Fradkov i Moskva i början av juni, så berättade han om de kränkningarna och sa att kan vi skaka hand på att de tar slut nu? Och det hade Ryssland dittills hävdat att det berodde på mätningsfel eller tekniska fel, men hur det nu sen var så tog de här mätningsfelen och tekniska felen slut efter det här samtalet i Moskva. För då var det faktiskt frid och fröjd en tid. Sen hade efter det varit flera upprepade kränkningar. I oktober 2016 när Finland undertecknade ett försvarsavtal med USA, då kränktes vårt luftrum. När Finland hade offentligt protesterat mot de ryska terrorbombningarna av Aleppo samma år, då var det en kränkning. Och sen året innan 2015 när försvarsminister Jussi Niinistö gifte sig, så hedra ryssarna hans bröllop med att göra en kränkning i Borgo, där också bröllopsfesten hölls. Så att sådana saker. Det är för att visa att because we can. Eller samma på ryska.
Det kan man ju tillägga att speciellt just utanför Borgo så är kanske det internationella luftrummet nästan det smalaste. Mm. Men precis som Stefan säger, så med dagens teknik så vet man nog, borde man veta var man befinner sig. Så sannolikheten för att ibland så kan det också hänvisa till att man väjer för ett åskmoln eller sånt, men att jag inte sitter nu att det senaste tiden skulle ha funnits stora det där åskoväder.
Stefan Wallin nämnde här att förr hade vi en sån här kutym att vi inte berättade om det här offentligt, och numera gör vi väl det. Vad anser Anders Gardberg du om med din militära bakgrund så att säga, att om den här policyn att berätta eller inte berätta?
Alltså det var ju dels det att liksom säkert att få slut på det. Mm. Och det var, jag tror att det var så sent som för några år så övergick Sverige också till den policyn. För fram till dess så hade också de varit tysta om det. Det har ju sen lett till också att några gånger så har finska helikoptrar i misstag flugit in på svensk luftrum. Men då har de publicerade på samma sätt. Men det är ju nog liksom att liksom samtidigt också det där sätta, få ett stopp för det. För ingen militär så gillar ju att om man gör ett misstag eller om man gör någonting, att få då en utskällning. För det kommer ju, går det via publiciteten så får man det. Så jag skulle säga att speciellt efter det så är...
Alltså vänta, så man blir utskälld bara om allmänheten vet om det?
Ja, eller om det kommer via det där, ja. via det där egna utrikesministeriet att nu har ni klantat er. Så därför tror jag också att det där sannolikheten för det att när det sker kränkningar så är det nog mera ett sätt att visa, att markera.
Ja, samtidigt så den ryska politiska mentaliteten är ju immun mot kritik. Man har ett folkrättsbrott på gång i Ukraina sen 2,5 år tillbaka och har gjort sig skyldig till en massa saker i Syrien och många andra ställen. Inte har man brytt sig om den här kritiken. Så man sitter i FN och slår den ifrån sig. Säkerhetsrådet säger att alla andra provocerar och är elaka. Inte har Ryssland förmåga att ta till sig den här kritiken. Vare sig den är offentlig eller inte, så det spelar egentligen ingen roll för dem.
No, men, låt oss titta då ner på, vi var uppe i luften just, men vi tittar på det som händer på havsytan, alltså på Finska viken. Så jag nämnde här och jag tittar igenom att hur mycket vi har publicerat. Och det har ju hänt, det känns lite så där att folk är, igen är det någon skuggflotta, igen är det nu något där. Så att folk börjar liksom också, man börjar liksom lite normalisera det som händer. Men det som gjorde att det i alla fall blev ganska spektakulärt var alltså just att estarna skulle stoppa ett fartyg ur den ryska skuggflottan. Och man kanske borde förklara vad man menar med skuggflotta också. För att, alltså, det är fartyg som bryter egentligen mot internationella de här bestämmelser som levererar, transporterar varor till och från Ryssland. Fast vi egentligen har en så kallad bojkott mot Ryssland. I korthet, förklarar den ungefär rätt. Fartyg som till och med i det här fallet var oflaggat. Man visste inte vilket land det var. Så estarna försökte stoppa det här fartyget. Och då ingrep ryska militärplan. Och där var helikoptrar också inblandade. Man får en sån här bild av att det var en riktig sån här spänd situation där kring det här fartyget. Vad tänker ni om det här? Är det här någonting alldeles nytt och enastående? Har sånt här också hänt förut men ingen har berättat någonting?
No, det som åtminstone berättar om är det att Ryssland vet att skuggflottan är viktig för dess krigskassa. Mm. Det vill säga det är en av Rysslands enda möjligheter nu att bedriva utrikeshandel med vitala produkter som ger ett kassaflöde som sen kan användas till att fortsätta slakta människor i Ukraina. Och därför så vill man med alla medel visa att man inte godkänner de nu upptrappade försök från EU:s sida att strama åt den här skuggflottan och införa nya sanktioner mot den. Så det är säkert en del av den liksom maktdemonstrationen som...
Ja, EU:s de här intentioner att göra det, så jag talar med några EU-parlamentariker också, några tidigare sådana, som sa att det är nog faktiskt så att de antagligen går igenom. Att trots att vissa länder eventuellt protesterar så kommer man att pressa igenom det här. Kan det här förklara att det liksom... att ryssarna så att säga nu engagerar sig så där riktigt med plan och allt där.
Det kan säkert förklara just den saken. Mm. Och det är ju det som är på gång i EU är ju nu en lista som skulle fördubbla antalet fartyg som utsätts för sanktioner av EU. Det skulle vara en 340-350 olika aktörer som skulle hamna. Och också sådana aktörer som så att säga finns i bakgrunden, som finns i det ekosystem som möjliggör den ryska skuggflottan. Olika typer av aktörer i bakgrunden skulle också sökas fram och sättas på listan. Och det är också hela den här strypsnaran som är naturligtvis avsedd att minska Rysslands ekonomiska möjligheter att bedriva detta vansinniga krig i Ukraina. Men det är också naturligtvis ur Rysslands synvinkel en navelsträng som nu håller på att klippas av, och därför beter man sig som man gör.
Men, man kan ju tillägga det också att det var ju egentligen media och väst som lyfte fram det här. För att Ryssland höll ju mycket, mycket låg profil om dem. Men nu när det då har lyfts upp på det där, både i media och i politiken, och de europeiska ledarna har satt fingret på det här och vill det där sanktionera det här, eller inte sanktionera utan sätta sanktioner på det. Så i det skedet så är det kanske till och med väntat att det i så fall då kommer en klar signal från Ryssland att hands off, att det där, då är de beredda också att det där försvara det här. Ja. För dem så är det ett nationellt intresse att den här trafiken så fortsätter.
Men förstår ni att som vanlig människa, som jag var i Hangö här under veckoslutet och jag är van redan vid det några år sedan, tidigare, att man ser alltså också sådana här militära båtar oftare än man gjorde förr och så där. Men att man kan känna sig lite orolig så här, att okej, att är det så här någon i misstag sen fäller någons helikopter eller det händer ett misstag. Att hur mycket dynamit är det i den här situationen? Jag vill inte vara alarmistisk. Men...
Nej, det ska inte vara. Men vi ska vara realister. Mm. Och det som ju har varit ett faktum sen inte bara krigsutbrottet utan långt tidigare, så är det att Östersjön har liksom varit en väldigt, väldigt fragil, ett väldigt fragilt område. Alltså en riskzon. Inte bara militärt utan kanske tidigare ännu mer och fortfarande de facto. Alltså ur miljösynvinkel. Vi har ett stort antal fartyg som trafikerar Östersjön, transporterar olja, kemikalier som är undermåligt har undermålig beredskap att till exempel gå i is. Mm. Och det har varit en tidsfråga innan någonting händer som har liksom miljökonsekvenser. Och nu har vi ovanpå det här dessutom då en, liksom en eskalerande militär spänning som handlar också om fartyg som är dåligt utrustade för Östersjöförhållanden som ingår nu i en skuggflotta som finns till av militärpolitiska orsaker. Så vi har en sån här liksom dubbel risk nu i Östersjön. Och då är det klart att ju fler fartyg du har, desto mer spänningar du har, så säkert är det så att risken för någon typ av oönskad händelse också inträffar. Men så länge som det handlar om militära fartyg som är där för att upprätthålla ordningen, så skulle jag nog vara ganska trygg när jag ser ett sånt. Ser jag ryska fartyg, då är känslan en annan.
Vad tänker du, Anders Gardberg?
Ja, alltså, instämmer. Men det är ju egentligen gemensamt både för Ryssland och för oss i väst, så är ju det att säkra den fria sjöfarten. Mm. Men när följden nu av det här embargo har lett till det att det urgamla tankfartyg med enkelt skrov, så blir det ju en följd att risken för också miljökatastrofer så ökar i det här fallet.
Men vad skulle måla upp för mig den här situationen, vad som skulle hända? Säg nu att de får EU, som man nu planerar, en gedigen lista med fartyg som inte helt enkelt får egentligen trafikera här. Jag antar att det är det som det betyder. Så okej, och så kommer det ett sånt fartyg i alla fall farande, så är på väg till Ryssland med någonting som Putin vill ha, eller hämta någonting därifrån som han vill bli av med. Och det där... Vad händer? Vad kan hända?
Alltså enligt den internationella sjörätten så är det ju fri fart. Men det här,
trots att man är oflaggad eller att man är på någon sanktionslista?
Jag är inte helt expert. Ja, ja. Men grejen är ju det att de här sanktionerna så vänder sig mot de här fartygen. Att de efter det så kan de, efter att de har lämnat Petersburg, så kan de inte ta i land eller bunkra eller i väst. Det vill säga, då kan de inte själva få det där mat och potatis och drivmedel och allt det här. De kan inte heller ta i land och byta besättning. Och det är väl där som den här tumskruven skruvas åt. Men på annat sätt så är liksom principen om att freedom at the seas, att rätten att det där idka handel och röra dig. Så den är helig. Mm. Och den är också lika väl så är den viktig för Finland och EU och USA för att säkerställa att trafiken kan gå.
Och det här vet också Ryssland, och därför var det väl så att efter den här episoden nu, kring det här estniska ingripande, så var det ju ett grekregistrerat fartyg, Green Admire ska det väl heta, som hade lagt ut från Sillamäe i Estland och som stoppades av ryssarna på ryskt vatten trots att den här rutten var överenskommen. därför att det här fartyget kunde inte trafikera de grunda estniska vattnen, så det var en överenskommen rutt via det ryska territorialvattnet, men i det här fallet valde då ryssarna att ingripa på sitt eget vatten, fast det var en del att det var okej för det här fartyget att trafikera där, och det här var ett sätt för oss att visa att nu kan vi också ge tillbaka och inte bry man sig om överenskommelser när man har en liksom ett politiskt narrativ, en liksom geopolitisk ambition att på alla sätt vid behov visa sin styrka och visa att man protesterar mot vissa ageranden. I det här fallet handlade det om en reaktion mot att EU och inbegripet Estland försöker försvåra den ryska skuggflottans framfart.
No, hur långt är man beredd att gå, tror ni, i sådana här fall? Jag menar om till exempel, om vi nu säger att ett fartyg vill åka förbi och så försöker resterna stoppa det, och nu i det här senaste fallet så dök då alltså ryska plan upp. Vad tror ni att sker bakom kulisserna? Det här är lite att gissa sig till, men hur långt är man beredd att gå för att bedriva sin egen sak?
Ja, nu, vi har ju exempel från Eagle S, ja. där det senare har visat sig att det kanske inte var helt enligt det där internationell lag.
Vad var inte enligt internationell lag?
Det är att tvinga eller uppmanande att komma till finst territorialvatten.
Finland hyllades i alla fall väldigt mycket för att vi gjorde det.
Äntligen gjorde någonting. Mm. Ja. Men jag tror fortfarande att det är i båda länders, eller båda parters intresse att säkerställa den här fria sjöfarten. Men att genom att sätta sanktioner på de fartyg som nu trafikerar, att göra det omöjligt för dem operera, att få det där, få besättning, få drivmedel, få mat, så kommer att leda till att verksamheten för den skull så blir det där svårare eller omöjligt. Sen finns det ju alltid möjligheter att de har ju varit skickliga på att flagga om och byta,
ja.
byta namn och byta det där hemort.
Ja.
Så det
gör man sen som svar på det här för att snabbt kunna. Men jag tänker så här att medan den här situationen pågår och EU faktiskt arbetar med att införa flera fartyg i det här, skulle drabbas av sanktioner. Så det där, hur reagerar vi? Du sa just här, Anders Gardberg, att kanske lite överträdde våra befogenheter. Eller hur du sa, att det kanske inte var helt lagligt att
ja, det, i alla fall så fanns det ja. olika åsikter.
Alltså jag är helt säker på att inom militären så diskuterar man det här hela tiden och överväger från fall till fall. Och jag förstår att ni, även om ni visste någonting, inte kan säkert berätta allting. Men var står Finland i en sån här situation?
Ja, vi står säkert i samma situation som vilket annat land som helst som respekterar rule of law och respekten för internationell rätt och i det här fallet sjörätten. Om fartyg vid upprepade tillfällen som vi nu har sett trafikerar Östersjön med ankare nedsläppt och draggar längs med botten i flera hundra kilometer tills man får napp med gasledningar och datakablar, så det är ju klart att frågan är helt legitim. Hur kan vi stoppa dessa fartyg?
Mm. Det var det jag menar. Att det där är ju, tillika vill man förhindra.
Absolut.
Ja. Ja. Och det handlade ju i det här fallet om fartyg som dels ingår i skuggflottan som förser Ryssland med pengar för att fortsätta sitt folkrättsbrott i Ukraina. Mm. Och samtidigt passa på att förstöra vital infrastruktur, kritisk infrastruktur på Östersjöns botten. Så de här fartygen är liksom dubbla skurkar egentligen. Och då är det klart att också med respekt för havens frihet så får man inte begå brott inom ramen för havens frihet.
Här har jag öppnat här just en artikel från ett par dagar, eller från den 21 maj också, där Polen berättar om att fartyg från ryska skuggflottan gjorde misstänkta manövrar nära Kabel i Östersjön, lyder rubriken. Och fartyget lämnade området efter att Polens militär ingrep. Så att sådana här konfrontationer tycks ske hela tiden. Om ni skulle jämföra med hur det var förr, alltså, är det en tydlig eskalering nu, alltså riktigt under det här senaste halvåret?
Det är det klart. Mm. Och jag menar, det var ju på något sätt betecknande att när kriget började i Ukraina, så blev det tvärtom lugnare i Östersjön, bland annat för den skull att också, ja, de flesta garnisonerna i Finlands närhet och i Kaliningrad så tömdes på folk och skickades till Ukraina. Så att det är egentligen nu det senaste halvåret kanske som det har det där, i alla fall från ryskt håll nu, som det har liksom eskalera. Sen om det har att göra med det att man har kanske märkt att sen ett presidentskifte i USA, så har också Ryssland blivit mer styrskt och har kanske ser en ljusare framtid i internationella relationer, vilket ger den möjligheten då att flytta fram sina positioner och bli mer det där styrska.
Så man testar lite Donald Trump typ på. Det du tänker. Ja. Vad tänker du, Stefan?
Ja, så kan det gott och väl vara. För tillfället har vi en situation där varken Trump eller Putin riktigt vet vad de har den andra. Mm. Båda två liksom på något vis respekterar, men också kanske lite fundersam eller till och med lite rädd för den andra. Och då pågår det sen en så här markvärdig tuppfäktning som senast kom till uttryck i Trumps ganska beska kommentarer om Putin
i natt
när det verkar som att han för första gången har insett att Putin bombar Kiev och är en skurk. Men bättre sent än aldrig förstås. Men det är klart att den här eskaleringen har pågått, och det är ju ett resultat av det krig som Ryssland sedan över 3 år tillbaka för i Ukraina, och den allmänna liksom ryska retoriken och militarismen, jag tänkte säga imperialismen, som tar sig olika uttryck. Och Ryssland vill vara en stormakt, och Ryssland vill bli respekterad som en stormakt och betraktad som en stormakt. Och nu när man har trängt in sig, målat in sig i ett hörn, helt riktigt, helt själv, och isolerad av det internationella samfundet, så har man inte så mycket att förlora. Utan man spelar nu för sitt hemmagalleri och visar att man är en stackars mobbad stormakt, och nu ska vi visa att vi fortfarande är att räkna med. Och då har man ruski mir, den ryska världen, som man försvarar överallt där det finns ryska intressen. Och de hittar man nog sen också där vad de inte finns.
Jag måste här bara betona för den som kanske har missat nyheten, det som du syftar till här, Stefan Wallin, tidigare, alltså att Donald Trump, USAs president, i natt har finsk tid och har skrivit ett inlägg på sitt eget sociala medium Truth Social, där han bland annat har sagt att han vet inte alls vad som har hänt med Putin, att han har ju blivit crazy. Och det där...
Men hänvisar också till att tidigare så var han en hyvens man.
Jo, han säger ju det. Men alltså, jag tycker det är intressant att ni direkt kopplar det här ihop. Alltså att en svagare, eller jag vet inte vad ska man kalla svagare, men en annorlunda president i USA gör att man kan tycka då att nu kan man testa gränserna här i närmiljön.
No, det är väl säkert så att Ryssland har i någon mån ana sig till att USAs intresse för Europa är på avtagande, och att det håller på att uppstå någon typ av intressevakuum i Europa, ett tomrum. Och tomrum har en benägenhet att fyllas av någon annan, och det här kanske också Putin knappast ännu kan vara säker på, att USA faktiskt håller på att tappa intresse för Europa eller NATO. Det finns ju många signaler som också från hästens mun, det vill säga Trump själv, som säger att USA inte kommer att dra sig tillbaka från, åtminstone inte från NATO. Men att Ryssland har ju en benägenhet att testa olika saker. De har testat det finska luftrummet, och de har testat allt möjligt annat. Och det här är väl den här stora bilden, ett enda stort laboratorium för Putin.
Ingen av er låter hemskt orolig. Så folk som jag har pratat med, så där som följer med det här, som... alltså helt privata personer så här som uttrycker en viss oro, att de är lite rädda för att vad om det mitt i allt händer någonting, att en olycka helt enkelt som leder till en eskalering just. Ingen av er är orolig för någonting sånt?
inte hur ska man säga att alla svålet har pojkar svalvelöna så nu för tillfället så det där pågår det till exempel då den här Narrow Waters en stor NATO-övning
som syns där, faktiskt från land till och med om man, ja.
Och det var säkert därför du sa flera militära fartyg i hangen. Så det där jag skulle säga att man har ju ända sen Finlands NATO ansökan så var man ju beredd på att nu kommer det, president Niinistö sa att det kommer att hända någonting elakt eller de kommer att göra något
ilkeuksia. Ja.
Men det där ska jag säga det, för tillfället så tror jag att det är bäst att liksom ha is i magen och liksom vara också beredd på det värsta men att ha en bra beredskap.
Jag tycker också att statsledningen gör klokt i att, att uppmana alla att ta det lugnt i magen för att alarmism brukar liksom sällan leda till någonting positivt, åtminstone inte om det inte finns en akut situation på gång. Men att det som vi ser nu så är egentligen en kedja av en räcka av händelser som hänger ihop med det ryska anfallet mot Ukraina, den ökade spänningen efter det. Och det går lite inflation på de här händelserna, vilket också gör att vi blir kanske lite avtrubbade och lite liksom immuna mot dem. Det betyder inte det att vi inte skulle notera dem och vår statsledning gör ju det naturligtvis på sitt eget sätt. Men jag är också helt övertygad om att den stora allmänheten vet nog vad den behöver veta, åtminstone när det gäller den offentliga informationen som ges ut. Och då hör det till bilden att man inte liksom alarmerar i onödan.
Men hur svarar man på olika händelser? Så där är det första svaret. Låt oss säga att en kränkning av luftrummet. Vad är det första man gör?
Då kanske man skickar upp Hornetplan i luften för att fotografera inkräktaren. Och sen kallar man in den ryska ambassadören för samtal.
Vilket man har gjort.
Precis.
Ja. Å andra sidan, som det där, i underrättelsetjänsten så talas det alltid om att man ska vara varse om att en ändrad normalbild alltid också löper till en högre risk att man blir överraskad. Utan att om man hela tiden tittar på normalbilden och säger ja, men det här är normalt och sånt här gör det. Så det ökar också riskerna för att det händer saker och ting som man inte ser. Så, men att här igen så skulle jag betona liksom både det där att hålla en noggrann lägesbild och vara varse om det. Men att inte bara ta det som med en klackspark och säga men det här, så här gör de alltid. Utan det här kan vara också ett sätt att föra fram sin liksom förberedelse för annat.
Tolkar jag rätt nu så tänker ni inte att det kommer att sluta åtminstone de här olika konflikterna?
Det tror jag inte. Tvärtom. Alltså det här,
eller testningarna som ni kallar det.
Ja. Jag tror att man ska vara beredd på att de fortsätter.
Ja, det tror jag också. Det tror jag också. Metoderna kan ju vara många. Alltså, många länders underrättelsetjänster har ju varnat för att Ryssland sysslar med och kommer att syssla med direkt sabotageverksamhet i länder. Och det finns redan exempel på fall som helt uppenbart har varit en del av det här ryska sabotaget. Vi har kanske ännu inte råkat ut för det, vad vi vet. Men vi har ju också en del oförklarade händelser, inbrottsförsöken i vattentorn senaste sommar, den fällda telemasten.
Ja.
Sånt här som vi inte ännu känner till vad det var. Och sen förstås olika typer av hybridverksamhet i nätet och så vidare. Så vi ska vara beredda, vi ska inte vara alarmistiska. Vi ska inte gå på tårna, men vi ska inte heller vara blåögda, naiva. För vi har en granne som inte vill oss väl. Och metoderna med vilka grannen visar det här kan vara mycket lömska. Därför ska vi vara på alerten.
Här har vi också tidigare rapporterat om bland annat skuggflottans fartyg som syns i så här märkliga cirkelformationer nära Finland. Jag tittar på dem också, för jag också som vistas mycket ute till havs. Så är van vid att det sker väldigt mycket mer nu, sådana här störningar i GPS, i navigationsinstrumenten, än vad det gjorde för några år sedan. Det är helt uppenbart, och det vet jag att många andra också håller med om. Och här talar man om, just när du talar om hybridpåverkan, så handlar det också om att orsaka störningar helt enkelt. Sånt som är aktuellt för årstiden. Jag tackar er bägge två för att ni kom hit och klargjorde en massa saker för oss som har fundera på de här sakerna. Anders Gardberg, tidigare brigadkommendör vid Nylands brigad, och Stefan Wallin, tidigare försvarsminister, var det som ni hörde. Mitt namn är Bettina Sågbom. Slaget återkommer imorgon. Tack för sällskapet.
Tack.